Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej, välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky, Lars Klintvall och idag med Martina Andersson Sä. Välkommen.
Tack.
Och vi ska prata om inskolning på förskola.
Precis.
Med anledning av en artikel som du varit med och publicerat som jag fick nys om, som handlar om inskolning.
Precis.
Och sen ska jag bara säga först att det här är, det är inte bara att du har skrivit en artikel, utan det här är väl ditt doktorandprojekt, vad jag förstår.
Ja, jag är doktorand i utvecklingspsykologi vid institutionen för psykologi vid Lunds universitet och håller på med ett avhandlingsprojekt som handlar om just inskolning av nya barn till förskolan. Och jag tänkte att det kanske är viktigt direkt att säga att nu för tiden heter det introduktion till förskolan.
Perfekt.
Det har jag lärt mig hittills under min doktorandtid.
Men så det heter inte inskolning på dagis, utan det heter introduktion på förskola.
Precis. Men jag tror nog att det är fortfarande många som använder ordet inskolning. Men Skolverket kallar det för introduktion i alla fall.
Vilka åldrar pratar vi om nu då, när man pratar om introduktion i förskola?
I Sverige så är det väl från 12 månader att man kan introducera sitt barn. Och jag skulle väl tro att de flesta barnen är någonstans mellan 1 och 2 år när de introduceras första gången. Och det som vi forskar på är ju barnets allra första introduktion till förskolan. Sen kan det ju vara att man byter förskola när man är lite äldre. Så att man måste introduceras på nytt i en ny förskola. Men det vi tycker är intressant specifikt är ju den första introduktionen. Den här första övergången från hemomsorgen till barnomsorgen på förskola. Mm.
Men, och eftersom jag precis har gjort det här med min dotter så vet jag ju att föräldrar pratar jättemycket om det här.
Ja.
Det finns, man märker att olika förskolor har olika metoder och folk har åsikter om vilken som är bäst. Och,
precis.
Eller hur, föräldrar har ju, det här är ju också en jobbig grej som förälder ju. Man är
nervös
innan och man tycker att det är jobbigt under tiden.
Och liksom, det kan vara väldigt ångestladdat för alla involverade.
Eller hur?
Ja.
Men jag vet inte vad som är smartast. Kan man säga vilka som är de vanligaste metoderna som förskolor använder?
Vi har precis, den första studien i mitt avhandlingsprojekt, det har liksom faktiskt varit ett försök på att kartlägga hur svenska förskolor gör när de introducerar barn till förskolan. För att där finns, alltså jag kan ju säga att det här med introduktion till förskolan som forskningsområde är väldigt underbeforskat. Vilket är lustigt och synd eftersom det är, som du säger, någonting som där är många människor ute i vårt samhälle som skulle vilja ha den här kunskapen. Och jag har bara lagt märke till under de åren jag har hållit på med det här projektet att få många hänvändelser från folk i fältet som är jättenyfikna på att veta mer om det här. För det är verkligen en kunskap som vi saknar. Och samtidigt så vet vi så lite om det då. Och där kan man ju säga att varför forskar man inte mer på inskolning? Det är ju också för att det är jättesvårt att forska på. Där är så otroligt mycket, många olika faktorer som spelar in. Och familjer är olika, förskolor är olika. Till syvende och sist så är det väl kanske som så att en introduktion som har känts meningsfull för en familj kanske inte är det för en annan. Så det här med att liksom sträva efter att kunna ta fram en introduktionsmodell som är liksom det gyllene svaret tror jag inte att vi ska sträva efter.
Det är inte målet med ditt projekt.
Nej, nej. Mm. För att som sagt, där är, liksom till syvende och sist så kommer det att bero på så många olika faktorer som spelar in. Men däremot så tänker jag att vi kan ha som målsättning att, att låta introduktionen bli en plats där man försöker göra rum för att så goda och trygga relationer som möjligt kan uppstå mellan personalen och familjen.
Mm.
Och det vi då, för att komma tillbaka till din fråga, det vi då har gjort här i första delen av projektet är ju att försöka kartlägga hur förskolor rent faktiskt gör när de introducerar barnen. För det har vi heller inte haft riktigt någon ordentlig data för. Och läroplanen skriver ju att förskolor, eller direktors ansvar att säkra att vårdnadshavare och barnet får en god introduktion till förskolan. Och sen står det inte så mycket mer. Så det är ju väldigt mycket upp till förskolorna själva att, att organisera det här.
Mm.
Men det vi liksom kom fram till i den här kartläggande studien, där gick vi ut med en enkätstudie och frågade förskolor i Sverige runt omkring. Hur gör ni när ni introducerar barn? Och vad tycker ni själva är viktigt för att uppnå en god introduktion? Det vi liksom överordnat sett fick fram, jag kan säga att vi fick svar från över 500 förskolepersonal. Så det var väldigt roligt att så många ville vara med. Och det vittnar ju också om att det här är liksom ett område som folk är intresserade av, helt enkelt. Men det vi fick fram, det var att det verkar finnas överordnat sett två modeller man använder sig av ute på förskolorna. Och den ena, den kallas för den traditionella modellen. Och den andra kallas för den föräldraaktiva modellen. Och jag tror inte att detta är en överraskning att höra för förskolepersonalen. För det är de liksom, vad ska man säga, det vet de redan.
Att det här, de här två modellerna.
Ja, det är liksom, ja, det är liksom så, när jag har, som jag har förstått när jag pratar med personal ute i fältet. Att det är antingen så gör man sig eller så gör man så, den föräldraaktiva eller den traditionella. Det vi har gjort nu i den här kartläggande studien är ju liksom att visa med statistik att det faktiskt är några skillnader mellan de här modellerna. Då.
Förlåt, är det här liksom, de, hittade ni på de här namnen eller är det liksom de allmänt vedertagna namnen?
Det är de namnen som används.
Okej. Okay.
Ja. Och det vi liksom såg när det kommer till strukturella aspekter så var det att, och det som också verkar finnas ute i fältet så som man liksom tänker att det går till, det är att den föräldraaktiva modellen är kort, 3 dagar. Men det våra resultat visade var faktiskt att i snitt, nu har vi tagit liksom ett genomsnitt av hur många dagar man använder på introduktionen, och där var skillnaden inte så där jättestor mellan de här två modellerna faktiskt. 9,5 dagar var genomsnittet i den traditionella modellen och 7,5 dagar var genomsnittet i den föräldraaktiva modellen.
Men var kommer den här siffran 3 ifrån?
Ja, men det är en sån siffra som poppar upp när man liksom pratar med personal ute i fältet. Men det verkar som sagt inte så som att det är så jättemånga som gör så, trots allt. Däremot visade våra resultat att den föräldraaktiva modellen, där gör man den första separationen mellan barn och föräldrar tidigare än man gör i den traditionella modellen. Så det är kanske där som det kommer in det här med den kortare tiden. Liksom. Mm. Men man betraktar väl inte introduktionen som avslutad, bara för att man har gjort den första separationen.
För jag tror i Stockholm så sa de att du ska vara med på förskolan i 3 dagar och efter det så ska du vara standby.
Ja, precis. Och jag tror det är så de tänker mer i den föräldraaktiva modellen. Men att de inte tänker att de avslutar den efter dag 3 utan att de fortsätter den med en förälder på standby.
Just det, även om jag satt hemma och jobbade.
Ja, precis. Och med telefonen bredvid dig.
Redo. Med telefonen bredvid, ja. Så ja, ur förskolans perspektiv så pågick fortfarande introduktionen då.
Det är så jag har tolkat, det är så vi har tolkat resultaten i alla fall.
Mm, okej.
Okay. Och sen är en skillnad mellan de här modellerna är också att intensiteten, att i den föräldraaktiva modellen så är barnet tillsammans med mina föräldrar då på förskolan fler timmar per dag än man är i den traditionella modellen. Där var det en skillnad som hölls statistiskt på i snitt 4 timmar per dag med den föräldraaktiva och ungefär 2,5 timmar per dag med den traditionella modellen. Så det är ju också en ganska stor skillnad trots allt. Och sen är liksom den stora skillnaden utöver det här med intensiteten också, hur man väljer då att engagera föräldern under introduktionen. Jag kan säga att en likhet mellan modellerna är ju att man oftast väljer att bara engagera en eller två personal som den ansvariga för introduktionen.
Så är det i båda?
Ja, i båda, precis. Det är vanligast. Däremot så verkar det variera ganska mycket hur många barn man introducerar samtidigt.
Mm. Parallellt alltså?
Ja, precis.
Hur många man tänker att man klarar.
Precis.
Men förlåt, det här, vad menar man ens med föräldraaktiv?
Ja, det är ju det som jag tänker verkar vara den största skillnaden trots allt mellan de här modellerna. För att de som praktiserar den här föräldraaktiva modellen, de framhäver att de engagerar föräldern på ett aktivt sätt under introduktionen. Varemot de som praktiserar den traditionella modellen, och det här har vi fått mer information om i en uppföljningsstudie som vi gjorde efter enkätstudien. Vi gjorde en fokusgruppintervjustudie som vi håller på att skriva ihop resultaten från nu, så den är inte publicerad än. Men jag kan lyfta lite på vad den har berättat för oss. Och där berättar de liksom att de föräldraaktiva, de väljer liksom att engagera föräldern på ett sätt så att föräldern är med i alla aktiviteter tillsammans med sitt barn.
Sitter med på samlingen.
Sitter med på samlingen.
Sitter med på lunchen.
Sitter med på lunchen. Nattar sitt barn. Byter blöja. Leker. Är med på utflykter. Och så, om de nu redan så tidigt gör utflykter under introduktionen. Men i alla fall är med ute på lekplatsen och så vidare och så vidare. Så är liksom aktivt samspelande med sitt barn, med de andra barnen, med personalen. Och det som den traditionella modellen, de som praktiserar den oftare gör, de väljer oftare att placera föräldern som en passiv deltagare, kan man säga. Mm. Där föräldern liksom får veta att nu ska du vara här, men du ska sitta i en soffa eller på en stol. Det är till och med vissa som kallar den för föräldrastolen eller sådär lite symboliskt. Och instruerar liksom föräldern i att du ska vara här, men du ska inte göra någonting. Du ska fungera som en trygg punkt för ditt barn. Och barnet väljer själv om hen vill interagera med dig eller om hen vill utsitta på ditt leksaker. Och jag som personal ska försöka vara den roliga.
Mm. Och liksom locka ut barnet.
Ja, lite sådär. Och, så det är ju liksom två ganska olika sätt att använda föräldern på, kan man säga. Eller använda föräldern, eller bjuda in föräldern helt enkelt under introduktionen.
För om man tänker anknytningsteori i det här sammanhanget,
ja.
Då skulle man kunna tänka, jag skulle tänka två saker, du får stoppa mig om jag tänker fel. Det skulle man kunna tänka, vad säger anknytningsteori om introduktionen går lätt eller inte?
Mm.
För man tänker typ strange situations, mm. Man säga, det här är lite som strange situation, typ så, här.
Ja.
Så det här kommer säga någonting om barnets anknytningsteori.
Ja, ja.
Jag vet inte om det är så, jag bara säger så här, det är min association. Och det andra såklart är så här, kan man använda anknytningsteorin för att utforma en introduktionsmetod som hjälper barnet på sikt?
Ja.
Är jag på rätt spår?
Du är på helt rätt spår. Så man kan säga att är målet med introduktionen att försöka skapa rum för att barnet och personalen kan lära känna varandra. Och liksom lägga en grund till att de kan utveckla en god och trygg anknytningsrelation. För det är det jag tänker måste vara målet på något sätt. Eftersom vi vet att personal kan faktiskt få en anknytningsliknande funktion för barnet. Och då är ju introduktionen ett bra sätt att liksom försöka lägga grunden till det här. Mm. Och då kan man ju liksom börja fråga sig själv, okej, hur kan man på något sätt organisera introduktionen på ett sätt så att man liksom gör det lättare eller svårare för barnet och personalen att lära känna varandra? Och det är där man liksom kan använda anknytningsteorin för att komma med några kvalificerade gissningar trots allt om vad som skulle kunna vara relevant att göra. Och det första man kan säga är ju att som du frågar om, så kommer ju barnets anknytningsstrategier att aktiveras. Och det betyder ju att barn som använder sig av det man kallar för otrygga anknytningsstrategier ställer ju högre krav på personalen för att kunna tyda barnets beteende.
Mm.
Det ställer ju högre krav på personalen att känslomässigt reglera ett barn som använder otrygga anknytningsstrategier när de blir emotionellt stressade.
Till exempel, vad är ett exempel på en sån strategi?
Det kan vara att barnet inte visar några känslor. Och där kan man ju säga att det är ju lätt då för personalen att tänka att åh, det här gick utmärkt.
Men det är svårt att tolka vad det betyder.
Ett tryggt barn, ett barn som har trygga anknytningsstrategier, visar ju sina känslor i högre grad. Så de blir faktiskt,
de blir
ledsna helt enkelt. Så att, men däremot så kommer det vara lättare att personalen, det kommer att gå kortare tid för personalen att kunna få lov att reglera barnet känslomässigt när barnet har ett tryggt anknytningsmönster som man använder sedan innan.
För barnet ber om
ber om hjälp helt enkelt. Men däremot så vet man också att det är inte som så att bara för att barnet har ett tryggt anknytningsmönster till sin förälder eller till båda föräldrar, så betyder inte det automatiskt att det också får det till personalen. Utan det beror ju på personalens sätt att tyda och möta barnets beteende.
En grej som jag tycker alltid är lite läskigt med anknytningsmönster, det är ju det här att det liksom blir att anknytning är någonting som barnet har eller inte har. Men nu pratar du ju mer om att, du låter som att du är mer intresserad av vilken sorts strategier använder det här barnet i den här situationen. Är det en liten, det låter som en betydelseskillnad, en liten glidning från vad finns inuti barnet och vad gör barnet?
Ja, gud ja. Alltså jag tänker anknytning som ett relationellt fenomen. Men alltså att anknytning är ingenting man har eller inte, eller alltså anknytning är någonting som uppstår oavsett vad, mellan barnet och de nära, mellan barnet och de vuxna människorna som är stabilt tillgängliga i barnets liv. Och under de första 2 åren så är barnet liksom mest mottaglig, kan man säga, för att skapa anknytning till stabilt tillgängliga vuxna. Så att barnet kommer att knyta sig till en stabilt tillgänglig vuxen oavsett om den vuxna vill det eller ej.
Men är det med flit som du säger barnet använder otrygga eller trygga anknytningsstrategier? Att du inte säger barnet har en otrygg anknytning eller barnet har en trygg anknytning?
Jag tycker att det är viktigare att prata om det på det sättet, för att det öppnar liksom också upp för det som vi rent faktiskt vet, att anknytning till en specifik vuxen behöver inte nödvändigtvis bli likadant till en annan vuxen. Så att om barnet knyter an till sin mamma på ett tryggt sätt, så är det inte...
Att de använder de här strategierna med mamman.
Precis, som har barnets anknytningsbeteende uppstår ju som ett resultat av det samspelet som sker mellan barnet och de vuxna. Barnet kallar på sin omsorgsperson, och sättet som omsorgspersonen svarar på barnets kallande, eller man ska säga, skapar barnets sätt att hantera det som barnet ber om att få reglerat.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Men den andra grejen som jag tänkte också när du pratade, det här med liksom vad syftet är med introduktionen. För jag har nog tänkt att syftet med introduktionen är, och nu när jag säger det så inser jag att det här är ju fel tänkt, att syftet är så här, nu ska det här barnet lära sig att klippa med mig. Att det syftet är att den ska öva på att gå bort ifrån mig. Men det du säger är, du ska tänka att introduktionen är att den ska knyta an på förskolan. Det låter som ett annat fokus. Att jag, utifrån mitt perspektiv som förälder, tänker jag, det är jag som ska säga hej då till mitt barn. Men du säger, nej, det är ditt barn som ska knyta an till förskolepersonalen.
Ja, och jag tänker att det är ju två sidor av samma mynt, kan man lite säga.
Såklart.
För att visst, barnet ska ju lära sig att säga hej då till dig. Och barnet ska lära sig vad det betyder när du går. Och lära sig att pappa kommer tillbaka igen. Men samtidigt så ska barnet, så ska ju introduktionen liksom användas som en plattform för att hjälpa barnet att kunna knyta an till den nya omsorgspersonerna då, som barnet får in i sitt liv. Så att, var det svar på din fråga?
Ja, absolut. Och nu måste du ju, nu har du lagt upp det, så nu måste du säga hur man ska göra det.
Världens längsta sats för att komma fram. Nej, men alltså, hur ska man göra? Alltså, det är ju det, som sagt, det korta svaret är, vi vet inte. Men man kan liksom teoretisera sig fram till lite olika saker och ting. Och där tänker jag att förälderns roll under introduktionen är himla intressant. Men alltså, vi kan ju börja med det här med, om man tänker sig att man har föräldern som en passiv deltagare under introduktionen, så är det meningsfullt ur ett anknytningsteoretiskt perspektiv, så tillvida att barnet kan använda sig av sin förälder som en trygg hamn när barnet själv upplever, oj, nu blir jag stressad, nu måste jag gå till mamma eller pappa och sätta mig i knät lite grann, och sen när jag känner mig redo igen så ska jag gå och leka igen. Så då, liksom, så då kan barnet själv liksom använda sin anknytningsperson på ett sätt som barnet behöver. Men det förutsätter också lite grann att, vad ska man säga, att barnet använder sin anknytningsperson på ett tryggt sätt för att det ska hjälpa barnet i alla fall. Så på det sättet är det meningsfullt att ha en passivt engagerad förälder, eller vad man ska kalla det. Och det skapar ju också lite mer rum för personalen och barnet att liksom direkt bonda med varandra, med föräldrarna i bakgrunden. Sen är det också som så att när föräldrar, så länge föräldrar är där, så kommer ju barnet väldigt troligen inte välja personalen. För att det är klart att föräldrarna är den viktigaste anknytningspersonen. Det de upplever, de som har den här aktiva föräldrarrollen, det är ju att det är lättare att lära känna föräldern. Och på något sätt så upplever de att kunna nå barnet via föräldern. Både sådär på ett direkt sätt, om de sitter och leker tillsammans, att personalen liksom kan börja med att leka med föräldern, och sen på så sätt så kommer det barnet med. För att det är ju också en mekanism, vi känner till det här som heter social referencing, att barnet liksom
märker att föräldern är cool med den här.
Ja, precis.
Då kan jag också vara det.
Ja, precis.
Det är rimligt.
Det är rimligt, och det kanske uppstår fler sådana situationer när föräldern är deltagande, kanske. Men däremot så kan ju föräldern också fungera fint som en social referens om den sitter passivt bakgrund och barnet vänder sig om till sin förälder. Är det här okej? Okay? Och föräldern bara, yes, det är okej. Okay. Okay. Så att, ja. Men det som de säger i alla fall, det är ju också att de upplever, personalen upplever att föräldern blir mer trygg i den här föräldraaktiva modellen. För de kan vara med och se och uppleva förskolan, och det verkar på något sätt smitta av sig på barnet. Och har liksom på något sätt en positiv effekt på barnet, upplever personalen. Och sen kan man tänka sig att om den aktiva föräldrarollen på något sätt liksom skapar bättre förutsättningar för personalen och föräldrarna att lära känna varandra, så vet man liksom också att samarbetskvalitet mellan de, som sagt, viktiga vuxna omkring barnet har också betydelse för hur den enskilda relationen mellan barnet och de viktiga vuxna kan bli. Så en hypotes, och det är ju någonting som vi ska försöka titta närmare på i den här studien nu, är ju liksom att kan det vara viktigt att liksom satsa på att lära känna föräldern som personal för att på så sätt att liksom mer indirekt lära känna barnet. Och samtidigt anknytnings, om föräldern följer med barnet runt omkring på förskolan hela tiden och är med överallt, så kommer ju barnet heller aldrig att välja bort föräldern, såklart. Så på det sättet så kanske det också blir svårare för barnet liksom att självständigt skapa liksom en bild av vad betyder det för mig att vara på förskolan utan föräldern. Så där är liksom, där är, vad ska man säga, teoretiskt sett fördelar och nackdelar med båda modellerna, och det kanske också beror på barnets ålder. Att barn som är lite äldre har redan liksom kanske haft fler erfarenheter av vad det betyder att vara utan sin förälder till exempel, som också spelar in på hur svårt eller lätt det blir för dem att vänja sig vid de här nya rutinerna.
Jag tycker folk säger, och det här kanske är en omöjlig fråga, att det är en skillnad på om man är första syskonet som skolas in, eller att man är ensam barn. Versus om man är ett mindre syskon som har följt med till förskolan massa gånger och sett förskolan och liksom hängt där lite. Jag vet inte om det är,
jo, men det
ett
kan
exempel
det
på teoretiserande.
Ja, precis. Jo, men alltså, om man tänker så här med att, alltså, beroende på barnets ålder, så de skapar ju liksom mentala representationer av sina erfarenheter som lägger sig som små idéer om vad saker och ting betyder. Om de liksom har sett eller känner förskolan lite grann via sitt syskon, så är det klart att de liksom på något sätt i alla fall har någon slags förståelse av vad det innebär. Plus att föräldern kanske, om man har skolat in ett barn redan och man ska skola in ett barn till, så är man kanske lite mer cool som förälder också, helt enkelt.
Just det. Vill du säga någonting ändå om så här misstag man kan göra? Finns det liksom ändå saker som man kan göra fel?
Vi ska inte kalla det för misstag, naturligtvis. Nej, för att jag tänker att vi ska kalla det för goda intentioner som kanske blir lite tokiga. Men där tänker jag att en sak är att det verkar som att kanske mest föräldrar, men ibland också personal, har en idé om att barnet, att man ska smyga iväg som förälder. Att man inte ska visa barnet att man går. Och det tänker jag att man ska låta bli att göra. Och det gör man ju naturligtvis av hänsyn. Man har en idé om att så blir det lättare för barnet. Man behöver inte säga att jag går. Men i själva verket så blir det faktiskt en mer stressande upplevelse för barnet att mamma eller pappa plötsligt är borta utan att man har sett att mamma och pappa gick.
Mm.
Och sen en annan sak som har framkommit lite under från vår studie som inte är publicerad än, som är ganska intressant. Och igen tänker jag att det är någonting som görs, en tanke som, det är det här att även om det verkar som att många förskolepersonal verkligen tycker att syftet med introduktionen ska vara det här med att liksom skapa rum för positiva samspel och bygga relationer till familjen och barnet, så är det vissa som uttrycker att de kan tycka att det kan kännas lite klurigt det här att man inte vill knyta sig för hårt till barnet, eller att man inte vill låta barnet knyta sig för hårt till en som personal. Med en tanke om att ja, men det går ju inte för de andra barnen då, och tänk om jag är sjuk eller tänk när jag slutar och så är det ingen som kan ta över här. Och där tänker jag att jag kan förstå det absolut från personalens sida, och också det vissa som uttrycker det här att ja, men det är också känslomässigt hårt för mig att ha ett barn som är så hårt knutet till mig. Och hur ska jag kunna göra mitt jobb med resten om jag har en liten koala på mig hela tiden? Liksom.
Mm.
Och det har jag full förståelse för. Samtidigt vill jag säga att jag tror inte, man kan inte låta ett barn knyta sig för hårt till sig. För det är liksom ett uttryck för att barnet behöver det för att känna sig lugn.
Så det är faktiskt ett tecken på att barnet behöver den här extra närheten just då. Och när barnet känner sig trygg, ja, då kommer barnet att lämna sin koala-position och bli mer utforskande. Men om personalen däremot inte ger den där extra närheten, då kommer barnet förmodligen att bli ännu mer trygghetssökande. Så det här med att låta ett barn knyta sig till en på förskolan, det är faktiskt en viktig förutsättning för att sen kunna hjälpa barnet att ingå i barngruppen. Så jag tänker att personalen ska inte vara nervösa för att träda i kraft som en slags vikarierande omsorgspersoner för barnet, som man ibland kallar dem i forskningen.
Har du något boktips som man vill läsa mer om introduktion i förskolan?
Ja, alltså, där finns ju som sagt inte så där jättemycket så här forskningsbaserat, men där finns en hel del erfarenhetsbaserat, och jag har faktiskt precis fått en bok av en som heter Gunilla Liss, som har skrivit en bok som heter Den viktiga introduktionen.
Super. Och sista då, berätta om det här, för nu när vi sänder det här, släpper det här avsnittet, så är det i augusti,
ja,
2023.
Precis.
Och ni letar lite efter deltagare.
Ja, det gör vi. För som jag sa till början med, så den första studien har liksom varit kartläggande. Hur gör man när man introducerar barn? Och nu vill vi då faktiskt, trots att jag sagt att det är svårt att göra, så vill vi ändå gå in och försöka titta på, okej, men är det vissa faktorer som kanske skulle kunna främja på olika sätt det här viktiga relationsbyggandet mellan personal och barn och föräldrar? Så det har vi försökt rulla ut en studie omkring. Och där kan man vara med både som personal och som förälder när man, och det är en studie som föregår på digitalt, så det är 3 enkäter man fyller i, och den första enkäten ska fyllas i innan introduktionen börjar, och sen kommer de 2 andra enkäterna att skickas ut på olika tider efter att introduktionen är avslutad. Och det tar cirka 10 minuter att fylla i varje enkät, så det är inte så jättearbetsamt. Så det enda som krävs för att vara med i studien, det är att man antingen som personal vet att man snart ska skola in ett barn, eller att man som förälder ska skola in sitt barn, och att man vet ungefär när introduktionen börjar.
Så det är både pedagoger och föräldrar?
Ja, precis. Och ja, pedagoger, när man, om man som pedagog klickar in sig för att delta, så kan man sen välja att bjuda in föräldern. Och lika väl som förälder så kan man välja att bjuda in pedagogen. Och det är helt frivilligt om man vill det eller inte. Och om man deltar båda två så gör man det helt anonymt.
De kommer alltså inte till varandra?
Mm. Alltså de kommer aldrig att läsas eller se varandras svar. Sen i analysen så kommer deras svar att kopplas till varandra, men det kommer göras på ett anonymt sätt. Så att det är ingen som kommer kunna ta del av den andra svar.
Och då kan jag lägga länk till den här studien i avsnittsbeskrivningen.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Super. Tack. Mm.
Tack själv.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Facebook och på Instagram. Där heter vi barnpsykologerna_pod. Hej då!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.